Åskflickan. De säger att det spökar på Glimmingehus. Jag åkte dit för att ta reda på om det var sant och tog hunden med. Hon försvarar mig med livet som insats. Är inte rädd för någonting utom möjligen lite grann för åska. Planen var att jag skulle avlyssna väggarnas minnen. Jag hade nämligen fått för mig att de tunga minnen som Glimmingehus samlat genom seklarna fanns lagrade inuti stenar och murbruk. Vid den tiden gick jag i hypnos för ett problem som inte hade med Glimmingehus att göra, trodde jag, och hade lärt mig att göra invärtes resor genom tid och rum. Inget material tycktes hårt nog att motstå min tankekraft. Min hypnoterapeut, en öppen och nyfiken typ, hade sin mottagning vid Södertull i Malmö. Inte för att det heller har direkt med saken att göra, men inom mig kan jag se de ljusgula byggnaderna intill kanalen när jag tänker på honom. Och på något vis känns det som om kanalen i Malmö står i underjordisk förbindelse med vallgraven kring Glimmingehus. Som om samma vatten rinner tvärs över, eller snarare tvärs under, hela Skåne. Alla de 10 milen mellan Malmö i väst och Glimmingehus i öst. Samma unkna vatten, samma dyiga botten och samma tjocka avlagringar av nerkastade, borttappade eller undansmusslade föremål. Hypnotisören erbjöd sig att göra en inspelning på ett kassettband. Detta var före digitala media, som jag kunde spela upp själv i någon mörk vrå där inga museibesökare skulle störa mig. Inspelningen skulle försätta mig i hypnos och sen väcka mig igen i slutet av bandet. Under hypnosen skulle jag kunna uppfånga ljud som lagrats i byggnadens väggar genom tiderna, förklarade han. Det finns faktiskt ett vetenskapligt ämne, ljudarkeologi, som forskar i hur ljud kan lagras i olika material. Tänk dig att en kvinna i det antika Grekland sitter och drejer en kruka och ljuden i rummet uppfångas av den mjuka leran. Ungefär som när man tillverkade vinylplattor förr och ljudvågorna ristades in i den mjuka vinylen för att sen spelas upp genom en nål kopplat till en högtalare. Lera och murbruk kan kanske precis som vinylplattor innehålla lagrade minnen från tider långt före bandspelare och mikrofoner. Kruxet var bara att man inte hade funnit någon metod att avlyssna leran. Och nu kommer vi till det jag sa om att min hypnotisör var en nyfiken och öppen typ. För han gick igång och fantiserade om att konstnärliga metoder kanske var vägen att öppna de tysta väggarna. Kanske kan din fantasi och dina korskopplade synapser plocka upp minnesfragment som ingen hittills kommit åt med konventionella mätmetoder. Kanske kan du hjälpa ljudarkeologin fram till ett genombrott. Jag måste erkänna att jag kände mig smickrad. Vem vill inte vara med om att dra igång ett vetenskapligt genombrott? Det var som honung i en getingfälla. Nu kom jag att tänka på en annan sak om hypnotisören, nämligen att huset på Södertull, där han hade sin mottagning, en 60-talskloss i 10 våningar, mestadels innehöll tandläkarmottagningar. Långa fönsterlösa korridorer med anonyma dörrar och anonyma metallskyltar ledde till anonyma väntrum och identiskt lika tandläkarmottagningar som i sina innersta skrymslen gömde röntgenbilder på de helt unika tanduppsättningar som utgör varje människas identitet. De behövs när man ska identifiera kadaver som har alla övriga kännetecken utraderade. Förr gick jag bara till det gula Södertullshuset när jag skulle till mina tandläkare. Ja, flera, en efter den andra. Vad tandläkare och hypnotisörer har med varandra att göra kan man ju undra. Men svaret är givet. Båda sysslar med de djupa...